Amen. Så härligt att vara här hos er igen, får vi säga då. Och gott att få vara här och tro Gud om att göra någonting underbart den här kvällen i ditt liv och i våra liv tillsammans. Så vi ska be om det alldeles strax och verkligen ropa till Gud att han gör någonting ibland oss. Mitt namn är alltså Peter Nordberg. Jag har arbetat som pastor och predikant och bibellärare här i faktiskt 27-28 år är det nu. Så det är en stund man håller på och så plötsligt så går åren, så vaknar man upp och tänker wow. Det har gått ett och annat år sedan dess. Min senaste tid har jag jobbat inom församlingen Arken. Nu är jag inte anställd på Arken längre, jag är bibellärare där. Men jag jobbar, försörjer mig genom att resa runt och predika en hel del och göra en del andra saker också. Men den här bibelskolan skulle jag vilja rekommendera. Om ni inte har gått på den, så tänk på det. Den finns både på svenska och finska. Det är simultantolkning till finska. Allting väldigt bra. Finns flera olika linjer. Faktiskt fyra årskurser här. Men man kan börja på antingen på upprättelselinjen eller på årskurs 1 som det heter, träningslinjen. Det står mycket information här och man kan få på Arkens hemsida också. Men jag rekommenderar varmt den här bibelskolan. Den är väldigt, väldigt livsförvandlande. Jag sa här på eftermiddagen att det var någon bibelskoleelev som själv hade räknat ut att ett år på bibelskolan motsvarar ungefär 30 år om du går i bara i kyrkan sådär någon gång i veckan och lyssnar. Och då är det ju så också att oftast i kyrkan så har vi ju inte liksom den här möjligheten att undervisa tematiskt och gå igenom saker riktigt ordentligt. För att då har vi lite uppmuntrande budskap och det är andra saker som ska ske och vi har den där liksom kanske 30-40 minuterna på oss eller vad vi nu har att predika. Men här så går vi ju igenom kurs efter kurs efter kurs. Och kan du tänka dig att om du går ett par år så kan det hända väldigt många bra saker med dig. Och så. Så jag rekommenderar varmt den här bibelskolan. Vi har flera bibelskoleelever här också som har gått den här, ser jag här. Och de kommer ju tillbaka. Halleluja får man säga då. Det kan ju vara god reklam. Så ta gärna en broschyr där ute. Tyvärr det var någon som frågade mig efter böcker. Men jag har inga med mig därför att jag ska vidare direkt. På måndag åker jag till Tyskland igen och sen så efter det så åker jag till Skåne och har en konferens. Jag fick inte med mig några böcker. Men det går jättebra att beställa via vår webbshop om du vill ha några böcker därifrån. Så var det med den saken. Jag har ett spännande ämne ikväll tror jag, hoppas jag. Man ber ju alltid att man ska få tala någonting som berör och som hjälper. Och det tror vi att det ska göra här ikväll. Och jag har bett en del för er här, både som individer och som församling. För att se vad som Herren skulle kunna vilja säga till er. Så jag tycker helt enkelt att vi bara vänder oss till Herren just nu den här stunden först. Och så bara öppna våra hjärtan. Sen ska han få betjäna oss med sin ande och med sitt ord. Far, vi prisar dig för den här stunden. Vi tackar dig för din underbara närvaro i våra liv, Herre. Tackar dig för att vi får veta att vi är älskade av dig, Herre. Att du har gjort någonting helt avgörande för våra liv när du gav dig själv för oss, Herre. Vi prisar dig för det, Jesus. Vi tackar dig för att det som du gjorde har en verksam och gällande kraft även idag, Herre, i den här tiden. Så verkar det som du gjorde på korset för oss, Herre. Du bar vår skuld och vår smärta, vår sorg, vår sjukdom. Du bar allt mörker, Herre. Du bar allt det som skulle kunna hindra och stoppa oss från att bli de människor och de personer vi var skapad och designad att vara. Herre Jesus, vi ber ikväll att din ande ska komma och lysa på ordet. Att din ande ska komma och använda ordet. Att din ande ska ta ordet och verka det in i våra liv. Herre. Helande, till befrielse, till upprättelse. Till ny vision och till ny kraft, far. Jag prisar dig för det. Jag bara ber för var och en som är här ikväll att de ska bli verkligt betjänade av dig, heliga ande, på ett starkt och kraftfullt och djupt sätt. Jesus, vi bara tackar dig för det. Vi tackar dig för att vi får vända våra hjärtan till dig. Vi tackar dig för att vi får öppna våra hjärtan för dig och se dig göra underbara saker i våra liv, far. Vi bara prisar och lovar dig för det. Heliga, underbara ande. Jag tackar dig, Herre. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte faktiskt skulle börja en bok som man kanske inte läser så där varje dag och har som sitt dagliga bibelstudium direkt. Och det är i en bok som heter Habakkuk i Gamla testamentet. Det finns ju de här 12 små profeterna, vet, i slutet av vårt, det som vi kallar för det gamla testamentet. Små profeterna kallar man dem. Men det är en ganska intressant bok det där. Men jag tänkte idag att vi skulle tala lite grann om, ska vi säga, att vända på vårt perspektiv. Vi har ju olika jobb här i livet. Och en del har jobbat snickra hus. Andra har jobbat sköta elektriciteten. Och en del har jobbet att försöka få människor att förstå sitt liv i det eviga perspektivet. Det där sistnämnda är mitt jobb. Och det är inte en oviktig uppgift. Jag säger inte att de andra uppgifterna är oviktiga heller. För det är de ju inte. Det kan man ju inte tycka att elektricitet är oviktigt när man sitter och det är vinter, eller hur? Eller just nu heller, för den delen. Men det är viktigt på något sätt att få tag på sitt liv utifrån Guds perspektiv. Och få se det. Habakkuk levde i en tid som var väldigt svår för Israel. Och Guds folk har ju gått igenom tider som är mer lätta och framgångsrika och tider som är mer utmanande och rent av väldigt, väldigt svåra. Och Habakkuk lever en tid då det finns mycket frågor och undringar. Och han lever i det här södra landet Juda, omkring liksom någonstans i vändpunkten av år 600 och liknande sånt här före Kristus. Och det som händer är att hans nation, hans folk, har blivit mindre och mindre intresserade av det som tillhör Gud. Och mer intresserade av sig själva. Så till den grad att de också har börjat bli väldigt själviska, väldigt självupptagna, väldigt ointresserade av vad som är på Guds agenda. Och Habakkuk är en profet. Och profeter, kan man säga, så har ju den här, ska vi säga, gåvan från Gud, som också kan vara en börda från Gud, att man störs av saker, av det som inte är i enlighet med Guds vilja, kan vi säga. Ibland så är det ju så att ha en andlig känslighet eller att vara andligt medveten kan vara väldigt jobbig när omgivningen inte är speciellt andligt medveten, eller hur? Och det kan man ju lösa på olika sätt. Man kan ju lösa det genom att gå med i klubben omedvetenhet, förstås. Så blir man inte lika störd av det hela. Men Habakkuk var störd, om jag uttrycker mig så. Han var riktigt störd över det andliga klimatet. Och han liksom berördes av det. Jag kommer ihåg när jag var väldigt ung en gång, så jag gick på utbildning, så kom det en lite äldre dam, och vi satt inför ett möte. Det var jag och några kompisar, och det var inte så där jättemycket folk på det här mötet, och vi tyckte väl att vi kände oss väl lite störda av det då. Vi var unga och brinnande. Och i alla fall så kom hon och sa, sa hon så här, det var en äldre from, en dam då. Så hon, ja, det är synd att det inte kommer så mycket folk längre, sa hon. Men nu är det ju så här med att det var ju sen televisionen kom, sa hon. Då stannar alla hemma och tittar på televisionen, sa hon. Nu vill de inte samlas längre. Förut när jag var ung, då samlades alla och vara tillsammans så här. Nu är alla hemma och tittar på TV då. Så här. Och det hade hon ju säkert rätt i, att kanske så var fallet. Jag var ju inte med innan TV:ns tid, så jag har ingenting att jämföra med. Men i mitt innersta så faktiskt kom, jag var nog inte mer än 20 kring det här tillfället, men i mitt inre så kom någonting som liksom sa, så att jag kommer aldrig acceptera att det finns någonting i den här världen som skulle kunna göra att folk inte skulle kunna samlas och lyssna till Guds ord och lyssna till det som Herren har att säga, må det vara melodifestivaler eller sportevenemang eller vad helst som är. Utan jag tror att det finns en sån attraktion och en sån kraft i det som Gud gör, så att det alltid skulle kunna dra människor till Guds hus. Och det är också sett att så är fallet när det väl kommer till, folk glömmer de här sakerna bara de möter Gud, så att säga. Och jag kan vittna för att säga att i somras när jag så skedde någonting underbart för oss. En av våra killar som har, våra vuxna killar som har, jag ska väl säga, strulat lite grann, om jag får uttrycka mig så då, utifrån vårt perspektiv då, att han liksom inte varit riktigt på den där väg som vi tyckte att han skulle gå på. Och vi har ju pratat med honom och vi har bett för honom och vi har hållit på lite med honom och sådär, och han har ju vetat allting rätt och han har hållit på, men han har liksom inte riktigt, han har levt ett annat liv och gjort andra saker och liksom även varit på, inne på spår som vi inte alls har tyckt varit något bra då, så att säga. Men vi har bett för honom, vi har inte känt oss oroliga, så. Men så i somras så fick han ett sånt rejält möte med Jesus. Och det är intressant att se liksom, för han var ju bara upptagen av, skulle jag säga så här, uttryckade som världsliga saker. Han var bara upptagen av, ja, det var fotboll, åka på fotbollsresor, och han skulle ut på krogen med polarna och han skulle göra dittan och dattan så här. Inuti i sig så visste han liksom vad som var rätt. Men och så där. Men någonstans så fanns inte den där motivationen. Men det var så intressant att se att efter det här mötet här, det var liksom han var där på ett möte och det bara så tog tagen om Gud, bara talade till honom så starkt. Och han var där fram och han grät inför Gud och Gud gjorde någonting. Och när det liksom skedde så var det något helt annat. Alltså det var inte fråga om några andra saker. Och han planerade om hela sitt liv och han började på bibelskolan. Han gjorde alla möjliga grejer. Alltså för att den här biten, liksom, den här mötesplatsen med Jesus tog tag i honom riktigt ordentligt. Så jag vet, det var en liten parentes där, men jag vet alltså vad som händer i människors liv och hur de omprioriterar bara de möter Gud. Man kan hålla på med alla möjliga oväsentligheter. Nu behöver man ju inte hålla på och synda nödvändigtvis. Men ni vet att det finns många saker man kan göra som är oväsentliga utan att synda, eller hur? På olika sätt. Så att, jag menar, jag har sett många människor som har levt alldeles jättesnälla, fina liv. Men de stör ingen alls runt omkring sig. Det är ingen som märker av det. Men när han nu mötte Gud, vår son här, då märkte många av det, kan jag säga. För att det var många liksom som helt plötsligt undrade sig över att han inte skulle hänga på de här aktiviteterna och göra de här sakerna. Att han valde istället att han skulle gå på kyrkan, han skulle gå på konferenser, han skulle göra alla möjliga grejer hela tiden. Åkte här så tvärs, det var ingen hejd på alla ställen han skulle åka på helt plötsligt. Det var en konferens där, det var en konferens där, det var en ny grej där och nu är den där och nu ska jag gå på det här och det här. Vi hade aldrig fått med honom på någonting förut överhuvudtaget. Det är så här, jag tjatade på honom för att försöka få in honom i liksom kyrkan de senaste 5 åren. Men nu så hände någonting i hans hand. Han lät sig församla sig. Så att den här biten att liksom att tänka att inte Gud skulle kunna göra någonting eller få ihop folk. Det är för mig är det bara rena struntpratet. Det hör bara med en enda sak att göra. Det har att göra, möter människor Gud, då söker de Gud. Möter de inte Gud, då gör de någonting annat. Så enkelt var livet bara. Och därför så gäller det för oss att se till att människor får möta Gud riktigt ordentligt. Gör de det, då får det en egen motor på något vis. Så det var det jag såg i honom här. Det var vi som har varit motorn, en sån här inhyrd motor hela tiden för honom. Liksom försöka dra honom rätt. Och gick in bra i alla fall. Helt plötsligt hade han en egen motor. Och det gick, det fanns ingen hejd på honom alltså, att liksom försöka få honom att stoppa. Han körde av egen maskin bara, och så kom han och, så, kom han och frågade alla möjliga saker hela tiden så här om Guds ordet och såna här grejer. Jättehärligt, jätteroligt. Men inte speciellt förvånande, för det händer när människor möter Jesus. Men det som är inne på i den här biten av Jesus, när jag upplevde att hon sa den här biten, den här damen, så tänkte jag så här, alltså, jag kommer alla acceptera. Vi kan säga så här, rationalisera sig. Ja, det är så mycket idag, folk har så mycket, det är så stressigt, och det är tv, det är så mycket konkurrens och så mycket grejer och den här. Men en profet, någon som har en andlig känsla, kan som aldrig acceptera att det som är Guds vilja inte sker i människors liv. Den fortsätter att vara störd över det. Den fortsätter att känna i sitt innersta, det här är inte okej, det här kan inte gå för sig. Kan inte rationalisera bort det och säga plötsligt, ja, men det är ju så här nu, och folk har annat att göra, och det är det ena och det tredje och det fjärde. Så här. Nej! Utan den här biten låg på Habakkuk som en djup börda. Han kunde bara säga, ja, så här är det i moderna tider nu, och folk har annat att göra och hela det. Nej, han var djupt störd över att hans folk var så likgiltigt för Guds ord. Och han kommer inför Gud och han klagar inför Gud. Och det här, man kan säga att det här kapitlet består av tre delar. Det består av ett par frågor eller den här boken består av ett par frågor från Habakkuk, ett par svar från Gud, och sen så en psalm liksom i kapitel 3. Det är bara tre kapitel i den här boken, så går snabbt att läsa. Det tar inte lång tid. Men Habakkuk har, om vi läser här i början av Habakkuk bok, så har Habakkuk två stycken väsentliga frågor. Han börjar med det här perspektivet, så att säga. Han säger så här: Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp? Och om vi läser i versen efter, så står det: varför låter du mig se ondska, säger han. Så här är kanske de mest vanliga frågorna som människor, eller vi som människor, bär på något sätt, eller hur? Hur länge och varför? Det är såna här frågor som hela tiden kommer in bland människor på olika sätt. Och Habakkuk hade också det här i sin resonemang, i sin konversation med Gud, så sa han: hur länge och varför låter du mig se den här ondskan på något sätt? För han var ju inte dum, Habakkuk. Han såg ju runt omkring så hur det var. Men han hade i sitt innersta, så visste han också att Gud hade en plan, Gud hade en vilja. Och det störde honom så djupt att Gud hade någonting gott, men folk struntade i detta totalt. Och inte bara struntade i det, de gjorde rakt motsatt det hela. Nu, anledningen till att jag tar den här boken och tar det här exemplet, finns ett alldeles speciell anledning som jag vill försöka föra dig in i ikväll. Nämligen att i den här konversationen som Habakkuk och Herren har, så finns det en slags nyckel till hur våra liv bara blir fyllda av en massa frågor, till att de blir fyllda av någonting som kan förändra. Förstår, Habakkuk börjar i en situation av frågeställningar och undringar. Han störs av saker han inte förstår. Han störs av att människor runt omkring sig, och han störs framför allt för att han tycker att Gud inte gör någonting åt saken. Det stör honom väldigt mycket. Så först och främst så säger han: hur länge och varför, börjar han fråga till Gud. Och då ger Gud ett väldigt enkelt svar. Vi hinner inte läsa igenom alla de här texterna, men Gud ger ett väldigt enkelt svar. Han säger så här till honom, så här enkelt sett, att du ska inte tro att de här sakerna kommer att fortsätta så här hur länge som helst, säger han. Om människor håller på i ondskan, så kommer en dom, eller det kommer en liksom konsekvens av det, säger Gud. Så blir det. Alltid. Man kan liksom inte hålla på och fortsätta det onda hur länge som helst utan att det blir en konsekvens av det. Så det är hans första svar. Han säger till dem, säger, jo, men en konsekvens kommer av det här. Och då säger Habakkuk, då vänder Habakkuk frågan till Gud, och så säger han så här: men hur kan du, som har så rena ögon, som är så fullkomlig, hur står du ut och ser på det här, säger han, att det pågår? Och då ger Herren Habakkuk ett intressant svar. Och det här känner du säkert till. I kapitel 2 här. Herren svarade mig, står här i 2:2. Och sa: skriv upp synen och rista in den på stentavlor så att den kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid. Men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den. Ty den kommer helt visst, den ska inte utebli. Se, uppblåst och oärlig är hans själ i honom. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Det kanske är just det där ordet som du känner till i hela Habakkuk, eller hur? Den rättfärdige ska leva av sin tro. Nu, det här som en nyckel som Gud säger till Habakkuk. Och det som gör det här så viktigt, det här ordet, det är att Paulus, när han talar till den troende, till den kristne. Ni kommer ihåg det här, vi kan gå till det bibelstället. Romarbrevet kapitel 1 och vers 16. Romarbrevet 1 och 16. Så säger Paulus så här: jag skäms inte för evangelium. Det har ni hört, eller hur? Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft till frälsning. För var och en som tror, först juden och sedan greken, rättfärdighet från Gud uppenbarades evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Och nu kommer citatet från Habakkuk här: den rättfärdige ska leva av tro, säger han här nu. Så Paulus proklamerar ut för oss som lever i det nya förbundet, vi som tror på Jesus. Så säger han så här, att vi ska leva av tro. Han plockar upp det här sammanhanget från Habakkuk, vilket ju han naturligtvis känner alldeles utan och innan. De flesta, så att säga, många av de skriftlärda i Gamla testamentet kunde i stora delar av det som vi kallar för Gamla testamentet helt utan till. Så han känner till det här. Så det här är som intressant nu. Att den rättfärdige ska leva av tro, säger han på något sätt. Du förstår, den här boken Habakkuk visar en situation som vi alla kan komma in i livet. Visar att i en stund då vi upplever att, eller i tider då vi upplever att, alltså inte, vi upplever inte Guds handlande kraftfullt i våra liv eller i våra situationer eller sammanhang, då uppstår frågor i vårt innersta av olika slag. Och det är ju helt normalt naturligtvis att frågor uppstår. Men vad som händer med de här frågorna nu är att de för oss in i ett visst typ av perspektiv i livet. Vi har liksom blivit upptagna med en viss version av verkligheten. Och den här versionen av verkligheten för oss in i någonting som är livsfarligt för en troende människa, nämligen passivitet. Och det var där Habakkuk befann sig. Han befann sig på en plats full av frågor utan svar. Och när en människa kommer till en plats som bara är full av frågor men inga svar, så kommer hon in i en situation av passivitet. Och om hon är i en situation av passivitet, så händer ingenting i hennes liv. Så väldigt mycket av vad vi har hamnat i skandinavisk kristenhet, kan vi säga, har vi hamnat på en plats av passivitet. På grund av att vi har frågor, på grund av att vi inte upplever Guds kraft i rörelse, kan vi säga. Och det här blir som en så att säga ond cirkel för oss. Därför att, så Guds svar när Habakkuk är i den här situationen är så väsentligt och är så relevant också för oss. Habakkuk befinner sig i en situation, han upplever mycket riktigt och han är störd av situationen, men mest störd av allt är han i botten. Inte så att han egentligen betvivlar Gud eller Guds existens, det fanns inte inom ramen för honom på något sätt, va? Men på ett sånt sätt att han liksom, han kunde inte begripa hur Gud förhöll sig så passiv till det hela. Det var liksom hans situation på något sätt. Och då svarar Gud honom när han har den här frågan: hur kan du som har så rena ögon så att du inte tål, hur kan du stå ut med den här situationen? Då är Guds svar så här: ställ dig och skriv upp synen, säger han. För den här synen, den här visionen kommer att komma, säger han, om hur saker blir. Och när du gör det, därför att och när du har fått den här visionen, säger han, då ska du leva av att nära dig från den här synen, från den här uppenbarelsen som är, därför att den rättfärdige ska leva av tro, säger han. Så det han säger egentligen till Habakkuk, det är det här. Problemet du har just nu, Habakkuk, det är att du lever i en situation där du ser allting utifrån din horisont, ifrån din synvinkel. Och när du ser allting från din horisont och från din synvinkel, då ser du väldigt begränsat. Nu ska jag ge dig en syn, en vision, om hur du kan se saker från min horisont. Och då ska du lära dig att leva utifrån den synvinkeln, det är att leva i tro. För den rättfärdige ska leva i tro, säger han. Nu, förstår. Det som händer oss nästan jämt, om vi skulle ha en liten illustration här, det är att vi står och tittar på omständigheterna så här. Vi står och tittar på det här sättet. Då säger vi, varför? Hur länge? Hur kan? Varför inte? Varför går det inte? Vi tittar hela tiden med det här perspektivet på tillvaron. Nu, när vi har det perspektivet på tillvaron, så förblir vi alltid passiva. Därför att vi upplever att någonting där uppe eller där utanför är det som styr det här. Eller det som liksom inte handlar eller inte sker på något sätt. Vi befinner oss i en situation av passivitet och liksom frågor på något sätt. Nu, vad Gud säger till Habakkuk, det är så här att jag inbjuder dig till ett annat sätt att se på tillvaron. Nämligen från mitt perspektiv. Istället för att du står och ser upp hela tiden och säger, varför, hur länge, hur kan du? Så säger jag, ska jag tala till dig? Och ska jag låta dig se någonting? Och när du ser någonting, ska du istället för att se det nerifrån, ska du se det uppifrån. Du ska se det från mitt perspektiv. Och när du börjar se det från mitt perspektiv, då börjar det saker och ting liksom ta sig ett annat uttryck. Det börjar se annorlunda ut, därför att du har ett annat perspektiv in i ditt liv, säger Herren till Habakkuk. Det är det han inbjuder honom till. Det är det som Paulus plockar upp när han talar om den troende i Nya testamentet. Så säger han, den rättfärdige ska leva av tro, säger han. Det vill säga, han äger inte längre det här perspektivet från den här världen, utan äger ett perspektiv av tillvaron som kommer av någonting som Gud har talat och någonting som Gud har sagt. Det är det som driver honom. Det är det som styr honom. Det är det som utgår från honom. Du förstår, när det yttre trycket och de yttre omständigheterna börjar leta sig in i ditt innersta till att ge dig frågor. Och nu, du har inte frågor om hur Gud vill göra det, men du har en fråga om varför han inte gör det. Då har du kommit i en situation där du kommer in i en passivitet som gör att Du styrs inte av det som Gud talar, och därför så händer heller ingenting i ditt liv. Därför Bibeln säger väldigt tydligt att den rättfärdige ska leva av tro. Där när tron kommer in som någonting förändras. Det är när tron kommer in som någonting förändras. Jag ska visa dig en stund på hur det här fungerar och hur det verkar. Därför att jag tror att det är så relevant för oss. Du förstår, vi kommer in i situationer av passivitet med en massa frågor. Och så undrar vi, var Gud, varför gör han ingenting och varför händer ingenting? Men Guds ordet säger, precis som Herren tar till Habakkuk, problemet är från början att när vi har fel perspektiv så kommer vi in i passivitet. När vi får rätt perspektiv så börjar vi agera i enlighet med det. Och då börjar någonting hända. Då börjar någonting ske. Vi har en berättelse. När den här berättelsen i Habakkuks bok är berättad, så alla som läste det där förstås och hörde det där, de fick ju en liksom slags flashback, kan man säga, till det här mötet som Abraham hade tillsammans med Herren. Det står i första Mosebokens 15 kapitel, om du går där. För Abraham var ju precis den här personen som Herren sa att hans tro räknades honom till rättfärdighet. Kommer ni ihåg det? första Mosebokens 15 kapitel. Och då står det så här, om du lyssnar till de här intressanta orden. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor, säger han till honom så här. Det är ju helt fantastiskt egentligen, eller hur? Tänk dig att du satt hemma i vardagsrummet en dag, så kom Gud in där i en syn. Och sa han till dig, frukta inte. Jag är din sköld. I det hebreiska uttrycket är faktiskt inte bara sköld, det är faktiskt, jag är din välgörare, säger han där. I vissa engelska översättningar står det, I'm your benefactor. Alltså den som gör väl mot dig, säger han så här. Och så säger han, din lön ska bli mycket stor. Wow! Det här är ju evangelium, eller hur? Gud kommer och säger, wow! Jag är din välgörare, jag är på din sida. Och jag ska göra en stor lön. Men jag ser att vi har samma reaktion som Abraham här. Alltså man kan tänka så här, jag hoppar upp och säger, hej, halleluja, nu har jag det! Men Abraham, han var också stillsam. Kan vi säga. Han hoppade inte upp ur sin stol direkt. Utan han sa så här. Alltså, lyssna till svaret. En allsmäktig kommer och säger till han. Jag är din välgörare. Din lön är mycket stor. Men då säger han så här. Herre, herre. Vad ska du ge mig sen? Ja. Alltså jag tycker det här är liksom underbart på något vis. Alltså tragiskt underbart. För det här, jag vet inte, jag förstår den här biten. Och jag, förlåt mig om jag liksom retas lite med er nu här då. Jag menar ingenting illa överhuvudtaget. Men jag känner ju till den här biten att man kan säga riktigt bra saker så här. Och man får inte mycket till reaktion alltså. Fladdrar lillton, då blir man glad liksom i vissa sammanhang så här. Därför att vi har, på något sätt har vi... Så betyder inte de här orden någonting för oss. Därför så håller vi oss så småningom på säkra sidan. Och så talar vi bara om de ord som vi känner att vi kan ha referensram till. Till exempel, vi kan tala om att jag känner tröst. Eller du är här och du, jag känner dig nära. Jag känner dig smeka mig på ryggen. Eller någonting annat sånt där. Därför att vi känner att de orden upplever vi som relevanta. Men de stora orden, de utmanande orden har vi ingen referensram till. Så när de väl uttalas, jag brukar säga så här att när jag växte upp och så hörde jag om den blinde mannen i Jeriko. Så jag hörde inte en enda predikan som handlade om att han blev helad rent fysiskt sett från sin blindhet. Alla talade om den inre andliga blindheten. Och alltså jag menar, det är ju en jätteviktig sak att bli fri från. Inre andlig blindhet. Men den historien handlar ju inte om det. Den handlar ju om en man fysiskt sett blev helad från att vara blind, eller hur? Halleluja! Men, och jag menar så här, nu skulle jag kunna ställa mig och berätta några bra historier för er. Men nu är inte det mitt syfte för det. Och folk som jag har sett bli helade riktigt rejält. Dunderhelade och det är riktigt läckert. Men alltså min poäng är här att eftersom vi inte saknar, det är så många andra saker som pågår i våra liv och vi har så vant oss vid det här perspektivet av en slags passivitet i förhållande till de här sakerna, så att till och med, och det hade Abraham med på något sätt, alltså han hade fått ett jättestarkt löfte. Gud hade talat till honom och så har sagt så här: i dig ska alla folk på hela jorden bli välsignade, så här. Och din avkomma ska bli så stor, säger han till honom så här. Helt fantastiskt, underbart, strålande tider så här. Men så kom en faktor in i bilden. Tiden kom in. Och ingenting hände. Och livet utvecklades inte alls som Abraham hade tänkt sig. Han såg framför sig när Gud talade honom, så såg han små barn som sprang omkring där och kröp och hade roligt. Och han såg liksom hans familj växte och växte. Han såg inte framför sig just då hans fru som blev äldre och mindre och mindre fruksam. Förstår ni vad jag menar? Men nu hade han kommit till en punkt. det. Så när Gud kom och talade till dem, så här, helt fantastiskt ord. Om vi bara hade de här orden i sig, ska man säga: jag är din välgörare, din lön ska bli mycket stor. Tänk bara, Gud talar, han som har skapat himmel och jord, han som har liksom format himlarna, han som la ut alla grejer, han som sa det och det vart, han säger din lön ska bli mycket stor, halleluja, vilket bra liv jag har. Så han kunde inte höra det. Han bara kunde inte höra det. Han kunde säga så här: härligt, härligt, jättebra, halleluja, halleluja. Men inom honom så fanns det ingenting som gav sin respons till det. För han var besviken. Han hade kommit till en punkt av besvikelse och passivitet. Och du förstår, när du och jag har kommit till en punkt av besvikelse och passivitet, då när Gud talar till oss så finns det ingen respons i vårt innersta. Det finns ingenting som hugger till, det finns ingenting som ropar yes, det finns ingenting som sätter oss i rörelse. Utan han säger bara till Gud: herre, herre, vad ska du ge till mig? Säger till honom. Vad ska du ge till mig? Säger han. Och han menar jag tror inte han menar något med dålig respekt eller liksom annat. Han bara känner så här: okej, du har lovat dem, du har talat de här sakerna till mig. Vad har hänt? Ingenting. Du har sagt jag var med om det här. Det var jättehärligt, vi dansade, vi jublade, halleluja, det var halleluja, halleluja. Vad hände? Ingenting. Så när du kommer och säger till mig: jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor, så betyder det ingenting för mig. Det betyder bara ytterligare år av att gå. Abraham var besviken. Jag vet inte hur många troende jag mött som är besvikna. Och själva grejen är här att här kommer det liksom till någon slags epicentrum. Han har liksom kunnat hålla sin besvikelse i schack. Men se vad han fortsätter att säga. Han säger så här: herre, herre, vad ska du ge mig? Och så nu kommer själva anledningen till det hela upp då. Det har ju med själva löftet att göra. Alltså med själva kärnpunkten. Med själva det här anledningen till hans liv. Anledningen till hans hopp. Anledningen till själva den brinnande iven och livslusten i hans liv. Jag går ju barnlös bort, säger han. Och arvinget till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare: se mig, har du inte givit någon avkomma? En av mitt husfolk kommer att ärva mig, säger han. Wow. Undrar hur många av oss, eller hur många troende och många församlingar som jag möter som just befinner sig, ska vi säga, för att uttrycka mig så, i Abrahams svackan. Det är som att, vet, försöka tända en eld som är helt blöt. Är ni med? Man försöker tända det så här, men det blir inget vidare. Liksom gnista. För någonstans kom man ner i den där situationen. Någonstans så tog livet över. Någonstans så tog realiteterna över. Och förde mig in i en situation. Nu fortsatte Abraham. Det trodde inte Abraham på Gud. Självklart gjorde han det. Älskade han inte Gud? Förmodligen gjorde han det. Men när Gud talade så var det mer ett störningsmoment än en hjälp. Det var, och ju mer Gud talade, och det här har jag ju varit med om. Jag har ju varit med om människor som har varit sjuka under en lång tid. Och som har bett för dem. Och så får de inte sitt helande, om jag uttrycker mig så. Och då blir de besvikna. Så sen när man börjar tala om det, så sist för att liksom klara av det, så ändrar de teologi då. Och så säger de att Gud vill nog att jag ska vara sjuk trots allt, tänker de. Och så börjar man tala om att Gud vill att du ska bli frisk, och blir de arga på en. För deras erfarenhet säger någonting helt annat. Men jag försöker säga till er så här, att det här livet bär på en utmaning. Och vi måste bestämma oss för hur vi tacklar den. Vi måste bestämma för vilka vi vill bli och vilka vi vill vara och vad vi vill göra med den. Livet är inte sånt att det är utan utmaningar. Livet är inte sånt att det är utan besvikelser. Livet löser sig inte på det sättet som man vill alla gånger. Inte ens när man är frälst. Och inte ens när man lever med Gud. Bibeln döljer inte det. Bibeln försöker inte försköna det här. Bibeln talar till och med att Gud blir besviken många gånger. Han sa, jag predikade för ett par månader sedan om vad heter det, det här bibelstället med Gud och Samuel och Saul, vet ni. Och då står det faktiskt att Gud sörjde för att Saul hade förkastat honom. Och det hebreiska ordet betyder att Gud sörjde så att han behövde tröst. Så det är inte bara vi människor som sörjer över vissa grejer. Han hade liksom investerat i Saul och hoppades på honom. Och sen så blev Gud till och med besviken. Så nu låter det som ett väldigt deprimerande budskap. Men det kommer att bli bra här, halleluja. Men jag försöker föra dig in i en situation där du kan känna igen dig själv. Vi alla har den här utmaningen. Men lyssna min vän. Att det är på det här viset är ingen ursäkt. Det är det som vi måste komma ifrån. Alltså att livet är svårt för dig. Eller att du går igenom saker som utmanar dig. Eller att du har blivit blåst eller besviken. Är ingen ursäkt för att leva kvar i en passiv situation. Men det är en utmaning istället för dig att välja väg. Och nu kommer vi till den biten att Gud utmanar Abraham. Och säger till honom så här. För Abraham har nu sagt till honom, utgjutit sin besvikelse inför Gud. Och sagt, Gud har kommit med en otrolig liksom uppmuntran till honom egentligen. Men han har inte lyckats höra det här. Han har bara inte klarat av att höra det här goda som Gud vill säga. Därför hans erfarenheter och hans förflutna talar så högt. Så att när Gud kommer och säger det så liksom måste han bara säga emot Gud. På något sätt. Och så talar han ut då. Mig har du inte gett någon arvinge. Och en av mina tjänare kommer att ärva mig. Och då säger Herren till honom så här. Och jag på något sätt så gillar jag Herren på det här viset. Han tycks inte störa så oerhört mycket av att vi liksom är besvikna på honom ibland. Hör du det? Han tycks inte bli så oerhört störd på det. Han går inte till rätt och säger så här, va? Vem är du som ska gnälla på mig här uppe? Är inte jag som är Gud här, va? Din otacksamma lilla kryp där nere. Du har ju liv överhuvudtaget. Han säger ingenting. Han bara säger så här till Abraham. Men Herrens ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig. Utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge, säger han. Alltså det vill säga, tiden och det ouppfyllda och det oupplevda är absolut ingen anledning för Gud att backa undan på det som han har talat om, på det som han vill. Ingen alls. Gud tycker inte det är någon anledning överhuvudtaget. Så säger han så här till mig. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till dem, så ska din avkomma bli, säger han. Lyssna återigen, detsamma som jag sa med Habakkuk. Habakkuk stod där, han var full av alla frågor. Han undrade, han fattade inte hur detta vakuum kunde stå. Han fattade inte varför Gud inte grep in. Och då sa Herren till honom, nu ska jag tala till dig, säger du. Nu ska jag visa hur sakerna är. Och sen ska du leva utifrån det som jag visade. Du ska leva i tro på det. Du ska byta perspektiv, sa han till honom. Och här säger då Gud detsamma till honom. Han byter perspektiv och säger, nu ska inte du längre gå och titta på vad du inte har. Nu ska du inte längre gå och titta på det som inte finns. Nu ska du inte längre gå och titta på det som inte har blivit. Nu ska du inte längre gå och grubbla på alla de saker som inte du har tyckt löst dig så som du tänkte ska lösa dig. Utan nu ska du gå ut och räkna stjärnor, säger han. Nu ska du gå ut och börja tänka på de här sakerna och umgås med de sakerna. Och sen säga, börja räkna stjärnorna, och sa han en liten utmaning, om du kan, säger han. Han visste att han hade att göra där, vet du. Men du förstår, han byter perspektiv för honom. Kanske du och jag, du vet, Abraham kommer ju till den här situationen. Att ska vi säga så här, ska vi uttrycka det vackert så här. Att han försonades med sin besvikelse. Och hur gjorde han det? Jo, han tänkte så här. Jag får acceptera att jag och Sara kan inte få barn. Jag får acceptera det faktum att vi har inte kraften i våra kroppar att få fram ett barn. Så Sara kom till den insikten. Att hon accepterade det faktum att hon hade inte längre kraften att genomföra det här. Som Gud hade talat om. Hon hörde att Gud hade talat om det. Nu började tänka sig att det kommer inte att gå. Kanske Abraham nu kan få det här uppfyllt på ett annat sätt. Och så kommer ju Hagar in i bilden. Ni minns hela den här historien. För att hon på något sätt, hon försonades med sin verklighet. Hör ni vad jag säger? Alltså, jag har ingenting emot att man... Alltså, vi vet alla att vi på något sätt behöver ibland ta livet som det kommer. Men ibland så kan vi försona fel. Ibland så kan vi sänka våra ribbor så mycket så att det finns knappt något kvar som Gud skulle kunna göra. Därför våra erfarenheter har talat så starkt in i våra liv. Att vi liksom längre inte har de här förhoppningarna kvar. Och då börjar vi tänka ut andra lösningar som vi skulle kunna göra istället. Arbeta utifrån andra. Man får ju använda det material man har, så att säga. Och så sänker man visionen. Lyssna, jag ska säga dig en sak bara. Att Gud kommer aldrig att sänka sin vision. Han kommer aldrig att ändra den. Det finns bara två vägar att gå på. Antingen skapar du en annan alternativ väg eller så går du med honom. Så enkelt är det bara. Inte ett ögonblick. Du vet att Herren kommer i ett senare tillfälle till Abraham och så säger han till honom så här: din hustru Sara ska föda nästa år sedan. Och då säger Abraham till honom, så här säger Abraham till honom då: Herre, låt endast Ismael leva inför dig, säger Abraham till honom. Han vill göra det lite enklare för Gud. Liksom, varför detta svåra krångliga? Vad säger Gud till dem så här? Jag ska välsigna Ismael för din skull, säger han. För att det är din. Men löftet gäller den avkomma du ska få via din hustru, säger han. Ändrar inte den biten. Det är som, kom med på tåget. Kom med på mitt tåg. Kom med på mina villkor. Jag tycker det här är så talande, därför att här befinner vi oss i den här tiden. Vi står inför ett vägval på något sätt av vad vi ska göra. Ska vi backa undan från vår vision och tänka så här, ja, det var på den tiden, det var då. Eller går inte längre, det är inte realistiskt att tänka så här, vi får göra det bästa. Visst tror vi på Herren och visst gör vi. Men, så det var inte en fråga om att Abraham inte trodde på Herren. Han trodde att Gud skulle, men nu hade han börjat ändra sitt tänkande och tänka så att det kunde bli genom Ismael. Det var liksom en naturlig väg som han hade kunnat bana upp genom det här. Och till och med när Herren kom och talade om det så gav han det förslaget till Gud. Vi skulle väl kunna göra så här istället. Och jag tror absolut att Gud är mycket öppen för vissa förslag. Så missförstå mig inte. Jag tror att han vill inte agera. Men på vissa punkter så är han absolut inte öppen för ett endast diskussion. Därför att då har han talat. Han har nämligen en vision och en idé med den här saken. Så nu står Abraham där och han står inför ett vägval. Han står där med sin besvikelse, hela sitt paket av uppgivenhet och misslyckanden. Alla sina år av en slags sjunkande engagemang och uppgivenhet inför sin situation. Han står där. Och så står han och räknar stjärnor. Gud förut honom att räkna stjärnor och säger, så ska det inte bli. Och då står det i versen efter så här, så står det så här. Och Abraham trodde på Gud, eller hur? Och det räknades honom till rättfärdig. Vad hände egentligen? Vad var det som skedde för något? Det som skedde var att han bytte perspektiv. Istället för att stå och titta och säga, varför? Nej, det går inte. Hur ska du kunna? Nej, det går inte. Så bytte han perspektiv. Och så såg han på situationen med Guds ögon. Han valde alltså att se situationen så som Gud beskrev den. Allting i hans liv sa till honom, det är inte så här, det går inte så här, det blir ingenting av det. Gud kom och talade och sa, det är så här jag ser på saken. Då står det, då trodde Abraham. Vad betyder det? Det betyder att istället för att behålla sitt perspektiv, även om det verkade vara det mest rimliga för stunden, så bytte han perspektiv och började på se saken så som Gud beskrev den. Han levde av tro. När Paulus talar om det här så säger han så här, det är så en troende människa lever i den här världen. Hon lever av tro, alltså hon lever av det perspektiv som Gud ger. Hon lever av det ord som han talar. Hon lever utifrån den punkt som han ger i livet. Så alla människor kommer till de här situationerna. Alla människor kommer in i situationer där inte livet utvecklar sig på det som man har tänkt sig. Om du är i en sån situation ska du inte tänka att du är unik. Så unik är du inte. Vi har alla varit där i återvändsgränder. Vi har alla varit där. Jag har varit i ett antal återvändsgränder i mitt liv. Du ska inte tro att fienden sitter och rullar tummarna och bara låter oss leva på livet lyckliga alla våra dagar. Det händer bara i sagor, min vän. Det är inte så med livet. Men lyssna till mig. Det är ingen anledning för dig att sjunka ihop och mig att sjunka ihop in suck av ursäkt och säga så här, går det inte. Så här är det. Utan vad som Gud utmanar oss till är att han talar till oss på nytt och säger, nu, nej, det är så här jag vill att det ska bli. Det är så här jag vill att ditt liv ska se ut. Det är så här jag vill att på den här vägen jag vill. Och då har vi det här valet. Ska vi kasta oss in i det på nytt? Eller ska vi inte kasta oss in i det? Det finns vissa som är såna här, ska vi säga, hopplösa. Ska vi kalla dem för hopplösa drömmare? Men jag menar inte drömmare med det här. Jag är en sån här hopplös drömmare. Alltså jag har bara bestämt mig. Att hur än livet ser ut, vad som än händer och hur än den ena värld utvecklar sig, så tänker jag gå med Gud. Och jag tänker fullt ut, inte halvfart, inte tredjefart, inte en fjärdedelsfart eller 95%. Jag tänker gå helt med Gud och tro på vad han säger i sitt ord. Jag kan säga till dig att det är ett väldigt bra beslut. Det har gjort att jag också har fått vara med om många saker. Jag tänkte på det när jag var hemma i min hemstad och predikade för 4-5 år sedan. Och då mötte jag många av mina barndomsvänner där. Och när vi jämförde liv så hade de det mycket bättre. Många av dem hade mycket bättre rent så att säga, statusmässigt än vad jag hade. De hade liksom bättre jobb och utbildningar och så här saker. Men vi började jämföra om vad vi hade sett Gud göra. Så var det en annan femma. Jag var rik på erfarenheter av hur Herren hade verkat i människors liv. Men de hade väldigt lite erfarenheter av det. Tyvärr får man säga då. Och tänker så här, det är det livet jag vill leva. Det är det livet som du borde leva. Ett liv i tro med perspektiv. Du vet, den som kanske mest har talat om tro av alla är ju Herren Jesus, eller hur? Jag funderar mycket varför han talar så mycket om tro. Gång på gång så sa han ju liksom, sker det som du tror, eller har du tro så ska det ske, eller liksom de här bitarna, igen och igen, eller hur? Tänk så här, varför säger Herren hela tiden, vad pratar han om, varför är detta så viktigt? Och många av oss har fastnat i en slags falsk föreställning om att tro. Antingen fastnar den falska föreställningen att tro är någon slags prestation som vi ska åstadkomma på något vis och spänna våra muskler och tro och stänga ut allting, vilket inte alls är. Eller så har vi tänkt att det är bara att tron är bara någonting liksom som finns där i botten som accepterar allting. Men tron är ju precis som jag säger, tro är ju förmågan att se någonting tillsammans med Gud. I Hebreerbrevet 11:1 så står det så här, tron är övertygelsen om det vi inte ser. Eller hur? Eller på engelska, gillar engelska översättningen, säger så här, faith is the substance of things not seen. Alltså, tron är substansen av det. Tron gör det vi inte ser till någonting viktigt, verkligt. Tänk nu på det här. Paulus säger, och det var det som Herren utmanade Habakkuk. Han säger att den rättfärdige ska leva av tro. Okej? Okay? Så vem är rättfärdig här inne nu? Låt mig se en hand. Tack. Upp med handen. Ja.
Det är ni ju. Ni är ju rättfärdiga. Varför är ni rättfärdiga? Paulus förklarar det. I versen innan, eller hur där? Han förklarade och sa så här. Att evangelium är en Guds kraft. Därför rättfärdighet kommer från Gud. Eller hur? Som en gåva från Gud. Så du och jag är rättfärdiga. Varför då? Inte i vår livsstil nödvändigtvis. Men därför att vi har tagit emot Herren Jesus. Därför är vi rättfärdiga. Så. Och det här är som förutsättning. Lyssna till mig. Den rättfärdige ska leva av tro, säger han. Det betyder att bara den som absolut vet att han är accepterad och älskad av Gud kan leva i den här livsstilen. Annars kommer tron bli en prestation som man försöker göra. Men den som vet att jag är för intet accepterad och älskad och godkänd av Gud, han kan kliva in i en dimension som Bibeln kallar för tro. Han kan börja leva i en situation där han inte har koll på allting, för han vet att det finns någon som vakar över hans liv. Han vet att det finns någon som har omsorg om hans liv. Nu säger Paulus då att den rättfärdige ska leva av tro. Det betyder att du och jag är kallade att leva ett liv med en substans kring det vi inte ser. Eller hur? Se om du kan sjunka in lite här nu. Det vill säga, du är och jag är kallade att leva för det vi inte ser. Den rättfärdige ska leva av tro. Tron är en övertygelse om det vi inte ser. Eller hur? Så det finns en kallelse på ditt och mitt liv. Att leva en livsstil där vi kan gå med saker fastän vi inte ser dem. Hör du det? Det är den kristnes kallelse. Den rättfärdige ska leva genom tro. Av tro till tro, som skriften säger. Den rättfärdige ska leva av tro. Du är alltså kallad att leva en livsstil där det som finns hos Gud är verkligt för dig på grund av att du har tro. Du kan hantera det som verkligt. Du kan anse det vara verkligt därför att du har tro i ditt hjärta. Förstår? Så fort du ser det eller har det, så är du inte i behov av tro. Eller hur? Men det är det som är problemet. Eftersom Bibeln, det är därför Jesus hela tiden undervisar och säger, ske dig som du tror, säger han. Alltså låt det ske med dig som du tror. Har jag inte sagt till dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Din tro har hjälpt dig eller frälst dig, säger han, eller hur? Aldrig har jag sett en sådan tro. Varför skedde inte det här, sa lärjungarna? Därför att ni hade så lite tro, säger Jesus. Är du med? Nu, vad händer här? Jesus kopplar hela rörelsen från den här passiviteten. Från den här situationen att ingenting händer, att Gud inte gör någonting, att vi inte upplever någonting. Kopplar han samman med tron. Han säger att det är just när du och jag lär oss att leva utifrån tron, så börjar vi se Gud i aktion. Men så länge vi inte är i tron, så ser vi inte Gud i aktion överhuvudtaget. Varför var det så viktigt för en rättfärdig att leva i tro? Därför att det är bara genom tron som en människa kan förlösa det som finns i himlen på jorden. Och det är det som är kyrkans uppdrag, eller hur? Det är det som är församlingens uppdrag. Det är att se till att det som finns tillgängligt genom Herren Jesus Kristus i himlen blir någonting som blir synligt på jorden. Varför tror du Jesus lärde sina lärjungar att be så här? Jag menar, det finns en missuppfattning. Vi ber så här. Jag vill säga, en vanlig bön bland oss är den här: Herre, låt mig bli mindre och dig bli större. Så brukar vi be. Bara problemet med den bönen är att Jesus aldrig lärt oss att be den bönen. Eller hur? Eller hur? Ja, nu känns det väldigt osäkra här helt plötsligt. Har ni inte läst Bibeln eller? Var det Jesus som lärde dig att be så? Svaret är nej. Vem var det som sa det där? Det var Johannes döparen. Johannes döparen sa det när han som representant för det gamla förbundet skulle lämna över till den nya förbundets representant, nämligen Jesus, sa han, låt mitt förbund, låt det jag står för förminskas, det han säger, eller avta. Låt det som du kommer med tillta, sa han. Men vad sa Jesus för någonting? Vad skulle vi be, sa Jesus här? Jo, vi skulle be att hans rike skulle komma. Eller hur? Att hans vilja skulle ske på himlen, så som det sker på jorden, eller hur? Jesus lärde inte oss att be, låt oss försvinna och bli till ingenting och bli helt obetydelselösa. Det var ingen bön som Jesus har lärt oss. Jesus bad, låt oss få vara redskap för att det som verkligen är din vilja blir någonting som är synligt på jorden. Och här måste du förstå en sak, att bara för att Gud har en god vilja betyder inte det att någon upplever den här på jorden. Hörde du vad jag sa nu? Alltså att Gud har en god... Vi tänker så här, om Gud vill någonting gott, då fixar väl han det? Svar nej, eller som Brasse sa en gång på tiden. Nej, 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 fel, 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 sa han. Jag har sett den här, fem myror och fyra elefanter, eller vad är det? Fel, 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 fel. Nej, det är fel. Det är inte alls så. Det är ingen automatik. Det var därför som Jesus talade om tro hela tiden. För tron gjorde att när Jesus gick in i en situation... När Jesus gick in i en situation så såg inte han situationen bara utifrån alla de här omständigheterna. Han såg situationen så som han far hade i sitt hjärta. Det är det han menar när han säger i Johannes 5, så säger han så här. Jag gör bara det som jag ser fadern göra. Alltså det är inte ett bibelord som handlar egentligen om att Jesus var ledd av fadern varje stund. Så att han, om fadern gick åt höger så gick Jesus åt höger. Och gick fadern åt vänster så gick Jesus åt vänster. Och så där, och backade han så gick han. Det är inget ord som handlar om det. Det är ett ord som handlar om att Jesus har precis helat en människa på sabbaten. Och då blir de jätteupprörda på honom och säger så här. Det här är ju förfärligt, säger de på honom. Och då säger Jesus till dem. Jag helar, min fader verkar ännu i denna stund. Då verkar också jag, säger Jesus här. Ja, men det här är ju inte klokt, säger de så här. Hur kan du göra så här? Det måste vara helt tokigt så här. Nej, men säger Jesus. Jag gör ju bara det jag ser fadern göra. Och han gör bara bra saker, säger han. Han gör bara goda saker. Så det är det som jag också gör, säger han. Så när man stötte på Jesus så hade han faderns perspektiv med sig in i en situation. Han såg tro, han såg inte bara alla grejer. Till exempel, ni kommer ihåg i Johannes 11 så finns den här berättelsen om Lazarus, när Lazarus dör, eller hur? Och så får han bud då, han kommer och får bud då så här. Åh, din vän Lazarus har dött, säger han så här. Och lärjungarna blir jätteupprörda och säger, om du hade varit där, herre, då hade allting blivit annorlunda. Och de blir och då säger Jesus så här till dem, han sover bara, säger Jesus. Sover han, säger lärjungarna. Ja, men då kommer han ju bli bra, säger de. Så här, för de tänker så här, naturligtvis då, de fattar ju inte att Jesus talar i bildspråk. Så de tänker så här, när man är sjuk och sover, då brukar man ju bli bättre, tänker de. Så här, jag hade feber när jag var liten och sen sov jag en stund och sen vart jag bättre. Så tänker de, jättebra, tänker de så här. Jesus menar ju inte att han inte var död, men utifrån Guds perspektiv, utifrån det så som Gud såg på den situationen, så sov han bara. Alltså han väntade på att bli uppväckt. Är du med mig? Så Maria och Marta och alla andra, de såg Lazarus var död och ouppnåeligt, alltså oåterkalleligt, liksom borta. Är du med mig? Så såg de det hela. Jesus såg han sover. Han bar med sig ett annat perspektiv. Ja, någon säger det. Ja, det var ju Jesus. Ja, absolut. Precis. Men vad säger Jesus till dig och mig? Så säger den som, vadå? Har en bra dag. Eller den som vinner på lotto. Den som har en alldeles, alldeles speciell gåva. Han ska göra grejer som jag. Så. Han sa så här. Den som vadå? Tror. Eller hur? Den som tror ska göra vadå? Samma gärningar som jag. Och ännu större, säger han. Eller hur? Säger han inte så? Undrar. Perspektiv. Jag vet att jag Jag har vänner som har varit mycket i Sydamerika. Och det är en väldig väckelse i Sydamerika. Från att ha gått från att vara några tusen eller någon miljon människor för ett antal år sedan som var kristna där, och alltså kristna, på nytt födda kristna kan vi säga då, så är det nu 500 miljoner närmare. En enorm liksom, det är församlingar som har gått från att vara bara några hundra till att bli 30 000. Och vad som händer där, det är en helt fantastiska saker som bara händer i de här länderna med människor. Vad har hänt för någonting? Plötsligt så har ett folk fått ett annat perspektiv. De har fått tro i sina hjärtan för att den Gud som Bibeln talar om är sann och är verklig. Och när det börjar ske, det här skiftet av hur de förstår saker, så börjar saker sätta sig i rörelse på ett helt nytt sätt. Och då sker också saker och förvandlar människors liv på ett alldeles specifikt och fantastiskt sätt. När de här sakerna sker. Och det är det som Jesus kallar oss in i. Vi kan säga så här, att jag tänker mig så här, att vi befinner oss i det här perspektivet av Abraham i sin besvikelse på något sätt i skandinavisk kristenhet. Gud försöker tala till oss, men vi har så mycket argument för varför det inte skulle kunna fungera. Och vi har liksom varit utan så länge, utan de här uppfyllda löftena, tycker vi. Så att när Gud talar så finner vi ingen respons inom oss. Men vi behöver komma till en punkt där vi, precis som Abraham, går ut och börjar blicka på stjärnorna och börjar räkna dem, så att tron kommer in i våra hjärtan. Vi börjar se saker från Herrens horisont. Vi börjar se saker från hans perspektiv. Vad som då kommer att hända, tror jag, är att vi börjar se Gud verka in i människors liv på ett helt underbart, starkt sätt. Så det har med tron att göra oerhört många saker. Paulus säger så här, den som profeterar ska profetera i enlighet med sin tro, säger han. Eller varför det? Tänk bara där. Varför bara, kom inte banden över honom när han profeterar? När han får någonting, så bara profeterar han. Bara. Så kommer det ut, det ska inte ske så på det viset. Så vi har en tanke om att det som Gud gör, det ska han bara göra om han vill det. Om inte han vill det, ha lust med det, eller alla, vi kanske tänker så här, att alla är så ointresserade och syndiga här i den här världen, delen av världen, så att Gud gör ingenting här. Men det är också fel, därför Gud har aldrig begärt att världen ska vara på gång. Gud har bara önskat att hans folk, som är de som förmedlar detta, som har uppdraget att göra himlen närvarande på jorden, att de är med på noterna. Det är när det inte sker som är problemet. Och därför, min vän, så är det så att fienden konstant står in i troendes liv för att stjäla den visionen ifrån dem. Och börja få dem att anpassa sig. Det är därför som Paulus säger i Romarbrevet 12 och vers 2. Anpassa er inte efter den här världen, säger han. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, säger han. Jag skriver en hel bok om det där, men tyvärr har jag inte med mig den just nu. Men jag såg den här biten, hur det här låste oss perspektivet. Det stänger in oss. Nu, jag förstår att vi som en gemensam kropp på något sätt, så är vi inte där vi ser alla de här genombrotten än. Vi ser inte alla de här stora sakerna än. Men vi måste börja, det måste börja bubbla ibland oss. Det måste börja liksom komma upp ibland oss. En iver måste komma. Du förstår, jag tänker på det när jag läste om den här walesiska väckelsen, The Great Awakening. Och det är någon som har läst om den. Den skedde i slutet på 1800-talet. Och den var egentligen i början, liksom påverka pingstväckelsen på Azusa Street egentligen. Men i alla fall, det som hände var att det var ett väldigt ogudaktigt klimat i det här landet. Men det som hände var att det var några i de här olika små... dels var det en grupp av unga predikanter som började hungra så mycket efter Gud. Och de möttes och de ropade för landet. Och sen började de be i sina olika små kapell ute där på landsorten. Så ropade de till Gud. Och här Jonathan Edwards hette han som ledde, blev en ledare för väckelsen på något sätt. Det står att han var en barn och ungdomsledare. Nu, en del i församlingen tvivlade på om han var vid sina sinnes fulla bruk. För han var så gripen av denna idé att Gud skulle komma och förvandla Wales. Att alla tyckte liksom att han hade liksom tappat lite grann av koncepten kring det här. För det var det enda som han pratade om och det enda som han var intresserad av. Det var att Gud skulle komma och beröra hans vision. Han hade som börde om det han bad. Så han, i sin söndagsskolklass så lärde han alla barnen att be. Så lärde han dem att be så här. Fader, för Jesus skull, låt din heliga ande komma till Wales. Fick barnen ropa. Och vet du vad som hände? Den helige ande föll över den här lilla barngruppen. Så att de blev så fyllda av anden, den här barngruppen. Och naturligtvis när alla vuxna började se så började de komma och säga, vad händer här? Och så började den ena efter den andra då att möta Gud i det här skeendet. Är ni med mig? Till sist så var det en snöboll som rullade på med sån kraft och sån fart över hela landet. Att det sägs att under ett antal års tid så var det 100 000 människor som blev frälsta. De ställde in hela fotbollsligan för att fotbollsspelarna blev frälsta och skulle gå i kyrkan på söndagen istället. De hade ligan på söndagen. De stängde barerna. De fick inte sina hästar att funka i gruvan för de hade styrt dem med kommandon av svordomar. Och så slutade de ju svära så de rörde sig inte ur fläcken, de här hästarna. Då var det sådana här grejer. Alltså det är fantastiskt, jag rekommenderar att läsa det. Men det är sant alltså. Alltså det som är så intressant här, det här är en ganska modern historia. 100 år sedan ungefär. I väldigt, väldigt svåra förhållanden. Guds ande bara kommer och efter det så sveper då den här enorma vågen. Jag menar, det var knappt en kotte som talade i tungor när vi gick från 1899 till 1900. På nyårsnatten mellan 1899 och 1900 så kommer Guds ande över en liten skara människor där i en bibelskola. I Kalifornienområdet med en man som leds av en man som heter Charles Parham. Och där i den här skolan så har de studerat länge och läst och tittat. Så det står ju att det här ska hända när den helige ande kommer. Men vi ser det inte som man hungrar. Man har hört talas om några stycken som gjorde det. Man hade inte. Nu på natten där så går han upp i övervåningen så hör han plötsligt att det börjar ropa där nere. Då är det någon av de unga flickorna i bibelskolan som har börjat tala i tungor. Och hela gruppen är i extas. Och snart faller anden. Och hela gruppen är under Guds ande och fylld av anden. Vet du, den här lilla gruppen, den där, jag menar, lyssna till mig. Vi sitter här, vi pingstvänner, nu har vi inte pratat så högt i tungor kanske idag här då. Men jag menar, jag vill att du ska förstå kontexten, vad jag säger för någonting. Men det finns inget erkännande egentligen. Det finns ingen så att säga kunskap. Det finns ingen allmän tanke på att folk ska tala i tungor och profetera och övernaturliga saker ska ske. Det hör till någon svunnen tid. Man såg knappt det när man läste Bibeln. Jag vet ju själv när jag växte upp och läste Bibeln. Man såg bara de saker som man liksom kunde relatera till. Resten bara försvann på något vis. Jag vet inte vart det tog vägen. Men man såg det inte i alla fall. Det är konstigt med vilka glasögon man kan läsa Bibeln, eller hur? Man byter dem så ser man plötsligt, va? Har det här stått i Bibeln? Ja, det har du visst gjort. Men plötsligt så faller den där. Och sen så börjar ju då, går den här väckelsen vidare till vad vi kallar för Azusa Street-väckelsen där i Los Angeles med den här svarte predikanten Seymour. Och enorma, liksom märkliga upplevelser som en löpeld över hela världen. Och det når ju också här till oss i Skandinavien. Där människor liksom och hundratals små församlingar föds. Inte bara små utan stora också. Och en eld bara löper och människor ropar till Gud. Och någonting helt nytt har kommit. Är du med på vad jag säger? Räkna inte ut Gud. Räkna inte ut hans möjligheter. Men det du och jag behöver bestämma oss för, det är om vi ska vara med på tåget. Att vi behöver vilja vara med om det här. Vi behöver kliva ut från den här punkten av passivitet och besvikelse. Och in till en plats där vi liksom börjar ropa efter perspektiv från Gud. Jag ska avsluta med ett bibelord bara. Om du slår upp Jesaja 6. Jesaja 6. Du vet, profeten Jesaja får en kallelse, får sin kallelse från Gud i det här. Bibelordet här. Men det som är intressant här, det står så här att Jesaja säger, det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten. Med två täckte de sina fötter. Och med två flög de. Och den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset blev uppfyllt av rökstolar. Det som är intressant här är att de här seraferna som står i Guds närhet, de ropar så här, hela jorden är full av din härlighet, ropar de. Nu, det intressanta med det här bibelordet är det här. Att om de hade ropat så här, hela himlen är full av din härlighet. Då hade det inte varit något. Att något att resonera om, eller hur? Men det ropar de inte. De ropar inte hela himlen är full av din härlighet. De ropar hela jorden är full av din härlighet. Eller hur? Tänker man. Har de dålig syn, de här seraferna möjligen? Va? De måste ha väldigt liksom dålig syn. Om man tittar runt jorden så kan man ju se många ställen som man inte tycker att Guds härlighet är på, eller? Jag träffade en evangelist för några veckor sedan. Och vi pratades vid. Och han har ett arbete som heter Love Nepal. Och där hjälper de flickor, unga flickor i Nepal. Som alltså i väldigt ung ålder blir sålda till prostitution. Alltså de är bara 8-9 år. Han berättade en del livsöden. Fruktansvärda livsöden alltså. Men hur de går in där. Och hjälper till. Men och tänk på så här. Va? De är sålda som 10, 11, 12-åringar till bordeller i Indien och alla ställen av världen. Och där liksom utnyttjas de. Och fruktansvärda liv alltså. Så ropar de här seraferna. Hela jorden är full av din härlighet. Tänk på så här. Va? Vad är det för fel på dem? Vad är det för någonting? Så jag funderar på det där bibelordet så mycket liksom. Hur kan de ropa hela jorden är full av din härlighet? Jag vet att det är lätt att ropa. Du kanske aldrig har tänkt på att de ropar så ens. För du associerar med att himlen är full av hans härlighet. Men de säger faktiskt att hela jorden är full av hans härlighet. Hela jorden är full av hans härlighet. Alltså hans härlighet finns överallt. När Bibeln använder full. Då säger han så här. Hela jorden ska övertäckas av din härlighet, säger han. Så jorden är full av hans härlighet. Finns fullt av Guds härlighet här, säger han. Då tänkte jag på det här bibelordet. Tänk på Jesus. Förstår, det står om Jesus att han var Guds härlighet. Han var full av Guds härlighet. Eller hur? Av härlighet och nåd, va? Står det så här. Då tänkte jag bara. När Jesus kom överallt så uppenbarade en ny situation. Till exempel. I Johannes 9 så finns den här berättelsen om hur Jesus kommer till en man som har varit blind från födseln. I 40 års tid har han varit blind, eller hur? När de kommer fram så har hans lärjungar en fråga, och frågor som vanligt. Så det är så här, vem har syndat, säger han? Är det han själv eller hans föräldrar som har syndat på grund av det? För då så såg man då saken enligt deras liksom, teologi att var man blind, då hade man syndat på något sätt. Och då ger Jesus dem det här oerhört förbluffande svaret för dem. Så här, varken eller, säger han så här. Men detta har skett för att Guds härlighet ska komma. Eller Gud ska bli ärad, säger han. I den här situationen. Tänk så här, va?
Ja, och nu kan ju någon tolka det, vilket är en helt felaktig tolkning. Vi vet ju alla så att säga att mannen var sjuk till Guds ära. Men det var han ju inte. För då hade han ju låtit honom fortsätta vara sjuk naturligtvis. Så han kunde fortsätta att ära Gud. Utan han helar honom från hans blindhet. Och på så sätt uppenbaras, blir Gud ärad. Och Guds härlighet blir uppenbarad. Så med andra ord. Jesus gick omkring överallt och när han gick in i en situation, återigen tron, så hade han det här perspektivet av tro. Han såg alltså inte sakerna från det här jordiska perspektivet, från det här mänskliga perspektivet, från det här perspektivet där inte Gud var med i kalkylen. Utan han såg alltid varje situation med Guds ögon. Han såg dem alltid från Guds perspektiv med Guds vilja. Han ställde sig inte där och började säga, åh Gud far, hur kan det här vara, hur kan han har varit sjuk i 40 år här. Varför herre? Varför? Hur länge herre? Och hur kan du se på det här? Åh Gud, hur kan det bli så? Varför det? Det är precis det samma svar som Gud gav till Habakkuk. Om du ska leva genom tron, sa han. Du ska börja se på sakerna från mitt perspektiv, från min horisont. Då kommer du se någonting helt annat, sa han till Habakkuk. Och det var det som Jesus praktiserade. Han ställde sig inte där med alla frågor. Och han ojade sig inte över alla saker. Varför det? För han hade tro i sitt hjärta. Han var rättfärdig. Han levde av tro. Därför så såg han sakerna av Guds horisont. När de här seraferna ropar ut så ser de jorden från Guds perspektiv. De ser det inte utifrån djävulens perspektiv. De ser det inte utifrån mörkrets perspektiv och beskrivningar. De ser det inte utifrån all nöd och hopplöshet och mörker som den här världen har liksom kommit in under, utan de ser jorden från Guds perspektiv, och då ser de att jorden är full av Guds härlighet. Nu, när Jesus gick in i den här situationen med den här blinda mannen, så kunde man inte se någon härlighet. Man såg bara mörkret, man såg bara förtvivlan, man såg bara uppgivenheten, man såg bara ett liv i total förkastelse och hopplöshet och tiggeri och utanförskap. Det var det man såg. Men Jesus hade tro. Det betyder att han såg precis samma perspektiv som de här änglarna. Han såg, här finns en plats där Guds härlighet är. Här finns en plats där Guds härlighet bor. För hela jorden är full av hans härlighet. Det gäller bara för mig att lösa ut den så att den blir verklig och synlig. Det är det som är församlingens jobb. Men vi har istället gått dit på nitlotten att se allt som djävulen gör och proklamera ut allt som djävulen gör. Och komma ut i en situation av passivitet och frågor, precis som Habakkuk. Störda av det som vi tycker inte sker. Och då kallar oss Gud och säger så här, den rättfärdige ska leva av tro. Och det är därför som Jesus tjatade om denna tro. För han visste att den som tror får samma perspektiv och syn på saken som Gud. Förstår, när du får tro för ditt liv, då börjar du se på ditt liv så som Herren ser på det. När du inte har tro så ser du bara omöjligheter och hopplösheter och misslyckanden och synder och tillkortakommanden. Och varför det inte skulle gå, varför du inte kan och varför det inte är möjligt och bla 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 bla. Listan kan göras lång, eller hur? Därför du är i en situation av otro, min vän. Jag har varit i otro massor med gånger. Tyvärr. Och är det ibland fortfarande. Men lyssna till mig. Jag har kommit till insikt att min lösning ligger inte i att försöka ursäkta eller förklara bort min otro. Var du med på vad jag sa? Jesus hade den. Du kan läsa Matteus 17 och gå hem själv sen. Men där står att Jesus kommer ner från härlighetsbergen, vid ett förklaringsberg, så kommer han ner och så hans lärjungar som är kvar där nere försöker kasta ut en, det var en man som hade sån här fallande sjuk eller ung kille, och den här anden kastar honom hit och dit. Ni kommer ihåg den här berättelsen, eller hur? Och det går inte, så kommer Jesus dit och så fixar han saken, kan man säga då. Och då så, efteråt så har de en liten undervisningsstund, och då frågar de honom så här, varför kunde inte vi göra det här? Och då säger han bara rakt som där till honom, därför att ni inte hade tro, sa han. Det tycker inte vi om att höra, eller hur? Kan det vara så? Jag bara ställer en liten enkel fråga. Kan det vara så att avsaknaden av Guds kraft bland oss beror på otro? Inte på ovilja från Gud? Och om det nu är så, skulle det vara någonting fult? Gör det oss till sämre människor?
gör det oss mindre älskade av Gud? Nej, knappast. Gud älskar oss inte baserat på vad vi lyckas åstadkomma, utan baserat på sin son Jesus, eller hur? Men vi har ett problem om vi lever ett liv i otro. Eller hur? För otro betyder helt enkelt bara att vi har ett perspektiv som inte är Guds perspektiv på saken. Och därför klarar vi inte vara med att se himlen bli förlöst på jorden. Och det är egentligen det som är den grundläggande utmaningen jag har för er. Det är inte bara ett specifikt ord till er, utan det är hos alla som lever i den här delen av världen. Att komma in i tron. Vi har våra besvikelser. Vi har våra fighter med Gud. Vi har våra upplevelser som ligger där. Men Gud kallar på oss och säger till dig. Och säger till mig. Han säger, vi säger till honom, Gud, jag har varit med om det här och det har varit här och det här. Och de här har gjort det här mot mig. Jag var med om det här och det här uteblev. Och du vet inte vad jag är med om det där. Nej. Och Herren säger så här, ja men så ska det inte bli så här. Utan det ska bli så här istället. Och så vill han visa oss stjärnorna som vi ska börja räkna istället. Men vänner, jag kan säga det till dig. Jag har gjort den här resan själv. Det är därför jag kan prata om det här bibelordet. Jag har gjort det ett par gånger. Det har kommit in i situationer där inte, liksom, där de förhoppningar jag hade inte alls blev så som jag hade tänkt mig. Och besvikelsen tog tag i mitt hjärta. Kanske uppgivenheten, vad ska vi säga? Liksom en slags förlamande kraft som gjorde att man fastnade i det som inte funkade istället för det som funkar, förstår ni? På något sätt så fastnar man där och man börjar tala om det, proklamera det, älta det, och det var fel på det är inte bra det och det där. Och det värsta är att man säkert har himla rätt hela tiden också på massa sätt. Men det bara hjälper inte. Och så kommer Herren och så säger, det är inte det perspektiv jag vill att du ska ha på ditt liv. Det är inte det perspektivet jag vill att du ska ha på din framtid. Utan jag vill att du ska proklamera ut mina vägar och mina möjligheter och mina lösningar för det hela. Så börjar man göra det. Man börjar räkna stjärnor istället för att hålla på och titta på förlorade, uteblivna avkomma, om man uttrycker mig så, med Abrahams situation. Och någonting sker. Gud börjar förverkliga sina syften på nytt. Man kommer i rörelse. Dörrar öppnar sig. Saker sker. Jag vet inte hur många människor jag mötte senaste året här. Som just har berättat den här historien. Att de kom ut i den här situationen. Och de började, istället för att börja se omöjligheter runt omkring sig, så började de se möjligheter. Istället för att se massa människor runt omkring sig som aldrig ville höra någonting om Herren Jesus, så börjar de se att de säkert vill höra om Jesus. De gick och tänkte hela tiden, han vet säkert, han vet inte hur göra, och jag har ju aldrig berättat någonting. De liksom levde den där. Och plötsligt så börjar de i sitt innersta få en tro. Alltså de såg saker som ännu inte var till. Det var osynligt hos den människan. Men när de börjar se det, så börjar de få tro för det. Och så börjar de be för det. Och så börjar de tala om det. Och så börjar de vinna människor för Herren. Det fanns inga anledningar i naturliga att tro det från början. Men den rättfärdige lever av tro. Och tro är en övertygelse om det man inte ser. Om du ska vänta på något som du ska se, kan du aldrig leva i tro, min vän. Och då behöver du ingen tro. Tron är Guds gåva till dig i kraft av Guds ordet och hans ande, som ger dig förmågan att, trots att du inte ser det, vandra i just det. Därför att Gud har talat det till dig. Och det är det som församlingen handlar om. Och när församlingen slutar leva så, så har den inte längre en uppdrag. Den har ingenting att ge till den här världen. För vi är bara förmedlare av det som redan finns i Guds hjärta till den här världen. Amen. Halleluja.